Värvet görs i samarbete med Acast.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Med den här skivan att försöka göra den så stor som möjligt, göra en så stort turné som möjligt. Vinna alla Grammysar den kan vinna. Folk kommer minnas den här skivan för väldigt lång framtid.
Han hade förvisso upplevt framgång förut i duon Lorenz och Zacharias, men ändå, det var ett otroligt genombrott. Efter debutalbumet Kärlekslåtar fick Lorenz hela 5 Grammys-nomineringar. Tidningarna Gaffa, Kingsize, UNT, DN, Metro och Aftonbladet gav skivan full pott och resten av mediesverige hyllade den också unisont i princip. 3 år senare, som en blixt från klar himmel och efter en rejäl skrivkrampsperiod, kom uppföljaren Lycka till, som befäste Lorenz position som en av våra allra mest kreativa och genreöverskridande artister. Efter ännu en period i radioskugga, förutom ett flertal gästspel på vapendragaren Maddy Banyas platta förra året, är Lorenz nu tillbaka. Vilken dag som helst släpps albumet Krig och fred, men först förstås ett stopp på Mariaberget för Värvet avsnitt 414. Här är Lorenz, Johannes, Alexander Berger, varsågoda. Det går liksom inte riktigt att inte ställa någon fråga kring att vi lever i den mest märkliga tiden som jag har upplevt i alla fall.
Tänker du just nu då? Med...
Jag tänker just nu när coronaviruset håller världen i ett järngrepp så att säga.
Just det.
Hur håller du ihop det?
Men jag håller ihop det rätt bra. Liksom. Jag tror att över min egen situation liksom ekonomiskt och sådär med cash så tror jag att jag är lite för lugn. Men jag tror att jag liksom, det här med att fixa pengar under press eller att behålla någon typ av lugn i kaos har jag varit liksom behövt öva på tidigare. Så att jag är rätt cool i den här situationen. Mm. Har varit rätt skönt att vara hemma och slippa omvärlden faktiskt.
Men lever du på som vanligt? Eller du isolerar dig lite? Eller?
Nej, jag har isolerat mig. Och liksom åkt ut om jag behöver. Jag håller på att färdigställa ett album liksom, som ska släppas nu. Om inte allt för länge. Så att jag måste åka iväg till olika studios. Och jag kan inte lägga ner mitt arbete helt. Liksom.
Nej, jag förstår.
Men för det mesta chillar jag hemma.
Tycker du att det är skönt att slippa kramas med folk?
Det kanske är, jag har inte tänkt på det, men det är rätt. Det är lite nice kanske.
Ja, jag känner
jag gillar,
också det.
Jag gillar att göra den här
armbågsgrejen.
Det är rätt skönt. Det är typ hälsat med fötterna också. Sådär.
Men hur mår du annars då?
Jo, men jag mår bra.
Har du valt att komma hit?
Ja. Jag fick frågan om jag ville göra det eller inte.
Okej.
Okay. Mm. Så att,
då sa du ja.
Så att jag har valt. Jag har valt det här. Ja.
Det är smickrande, för jag har ju fått intrycket av att du kanske inte vill göra så himla mycket media.
Det har väl, min förra skiva gjorde jag typ ingenting. Några liksom gjorde DN kanske. Men den här gången känns det lite annorlunda.
Varför det?
För att förra skivan gjorde jag som ett överraskningssläpp. Jag släppte det på dagen utan att liksom göra någon promotion och så. Så att det kändes inte, jag kunde inte göra promotion inför albumet eller så. Men sen så, jag vet inte, var inte så sugen på att göra intervjuer.
Nej.
Men den här gången känns det roligare.
Jag hittade i alla fall den här intervjun som Greta Thurfjell gjorde, där du sa att du hade svårt att se livet efter 30. Nu är du ju ändå liksom betydligt närmare 30 än du var då.
Mm.
Du har ju aldrig varit så nära 30 som du är nu.
Har jag sagt det? Att jag har svårt att se livet.
Ja, men typ så.
Okej, shit.
Ja.
Men stark, liksom.
Hur mådde du då? För den kändes liksom lite deppig den där.
Intervjun?
Ja, eller inte intervjun i sig kanske, men att den skildrar en deppig person.
Jag vet inte, alltså. Det blir ju någon, man tar ut någonting. Alltså, det måste ju bli, måste finnas en vinkel på vad en intervju blir liksom. Alltså det finns ju en låt på den skivan som heter Demons, och typ att jag fightat mig tillbaka genom mörkret. Och det känns som en så här enkel vinkel att ta då, att man bygger allting på att jag har tagit mig ur det här. Men jag tror inte jag mådde så fruktansvärt dåligt, men jag hade ändå gått igenom lite av en jobbperiod liksom.
Mm.
Efter min första skiva. Nu känns det betydligt bättre. Jobbat på mig själv mycket mer. Så.
Mm, hur då? Terapi?
Nej, inte terapi, men läst mycket om olika, men läst viss filosofi och sånt.
Mm-hmm.
Förhållningssätt.
Okay.
Och sen så har jag gått igenom, man har gått igenom och lärt sig bli starkare på något sätt.
Har du varit
inte lika liksom lätt påverkad. Mycket om så här stoicism och sånt.
Hispitchen, stoicism.
Mm. Vad det är för någonting, från mig.
Mm.
Men att acceptera att läget är okej, oavsett vad som händer. Att jag tidigare, det går så snabbt i mina tankar, liksom associativ förmåga. Eller ett scenario om man liksom skrämmer upp sig själv, att om jag gör det här händer det här. Och det är ofta så jag har mått dåligt i alla fall, att om jag gör det här, det kommer leda till det. Men att stoicism är att om det händer är det cool, om det händer är det cool, och värsta scenariot ska alltid vara cool liksom.
Mm. Okay.
Att det är okej.
Har du haft en Tolstoj-period?
Om jag har haft en Tolstoj-period? Nej, verkligen inte.
Nej. Det verkar ju som att din skiva kommer heta samma sak som
Krig och fred.
Klassiska roman som man verkligen har läst.
Mm, har du läst den?
Nej. Jag tror däremot att jag förväntades göra det i gymnasiet, men jag minns inte om jag faktiskt gjorde det.
Nej, det kommer nog kommer att dröja lång tid innan jag läser det, men jag gillade snodde titeln rakt av.
Mm. Ja, men det kan man väl göra.
Man kan göra vad man vill.
Jag har förstått att dina fans är lite oroliga för dig.
Sant.
Ja, att, liksom, ja, men att du kanske har levt lite hårt och så.
Nej, det är sant. Har du gått ut på stan och frågat... Har du gått ut och frågat mina...
Fråga två.
Hur mår låret? Är du orolig för låret?
Så där kan du inte göra.
På bordet eller?
Ja, exakt. Men jag gillade att du la en...
Eller vadå?
BPM på intervjun.
Håller takten här.
Ja.
Håller tempot uppe.
Ja. Mm. Men du är, men man behöver inte vara
orolig. Det är ju lögn ju, att folk är oroliga för mig.
En i alla fall.
Det är en lögn.
Ja. Nej.
Du hittar
nej,
ju
nej.
På det här.
Nej, nej. Alltså en, ett fan som jag
ett
hittat.
Fan.
Ja.
Har du pratat eller
pratat.
Korresponderat med det här fanet?
Ja.
Okej, shit.
Och jag hittar ju fog, alltså som förälder då. Nu är inte jag riktigt så gammal som jag skulle kunna vara din pappa, men i princip, ja, det hade gått ifall jag hade ansträngt mig kanske.
Okay. Mm.
Men alltså det är ju ändå, ja, det förekommer ju drogreferenser och så i dina texter fortfarande.
Fortfarande? Mm, absolut. Det är, vilken är din, vilken tänker du på?
Att det finns Coca-Cola. Vi kan hacka upp.
Just det. Mm. Det här är nya skivan. Du har hört min nya skiva. Alltså.
Jajamensan.
Mm.
Jag har gjort hemläxan.
Vad tyckte du om skivan då? Det kanske inte är ditt... Din typ av...
Alltså,
din typ av groove.
Jo.
Det är ditt typ av groove.
Mm. Jag tycker jättemycket om det.
Är det sant?
Fan, jag kan vi inte riktigt ta med, för jag ska ju ändå vara lite... neutral och nu nämnde jag ändå att jag skulle kunna vara din förälder. Och apropå föräldrar då, vill du berätta om dina?
Ja, men min mamma och min pappa med 60-talister fick mig när de var 28 och 30. Min pappa är konstnär, måleri och skulpturer. Han har jobbat på en tavla nu i 7-8 år som har blivit klart, så det har varit väldigt varit mycket stort eller varit fokus på den.
Okej. Okay. Mm. Mm. Det låter härligt ju, en konstnärspappa.
Mm, verkligen.
Och har du också varit där och duttat som
duttat unge? Väldigt lite faktiskt.
Okej.
Okay. Men sugen nu på att låna en ateljé faktiskt. Måla en tavla själv.
Alltså det är ju någonting med det. Jag undrar om det är coronatiderna som gör att man blir jävligt sugen på... Alltså jag vet inte, eller kan vara också att det är vår kanske.
Återuppfinna sig själv, tänker
jag. Ja, men lite va?
Ja. Men, och sen min mamma jobbat som specialpedagog och lärare och jobbat inom... liksom jobbat i lärarkåren, säger man så.
Ja, varför inte?
Ja. Mm. Och jobbat mycket i skola och nu har han skrivit någon bok om liksom elevers hälsa och väldigt fokus på det under hela min uppväxt.
Och vem är hon som person då?
Hon är festlig. Hon gillar och ha fest mycket. Hon har fest 2 gånger om året där hon bjuder mycket mina vänner och sina vänner. Det känns som att grannarna också är inbjudna om de vill.
Mm.
Med lite öppet hus.
Ja, men det märks ju lite på din musik, tänker jag, att du har någon slags underfundig humor. Alltså din rolighet.
Mm.
Kommer den från dina föräldrar?
Nej. Tror jag inte.
En sak som återkommer i narrativet kring dig är ju att du är liksom lillebror och att du gjorde musik med din storebror. Sådär.
I media och så, tänker jag.
Ja, precis. Mm. Men hur har det präglat dig att vara lillebror?
Jag tror att det kanske... Jag vet inte om jag skriver under på det här, att man får olika... Jag skulle aldrig kunna säga att du var ett stora syskon, liksom.
Men, och mig?
Ja.
Nej, okej. Nej.
Men det behöver inte vara jättetydligt kanske. Utan det är,
jag tror att det är
mer så underliggande. Men det här med att Alltså någonstans kanske det här med att jag ville prestera mer, kanske man kan tillskriva det. Men det känns som att alla människor vill prestera liksom. Jag vill väl ha mina storebröders liksom uppmärksamhet, visa att jag kunde göra samma sak som dem, få deras uppmärksamhet mer. Eller, men det känns ju som att det kan lika gärna vara stora syskon som vill få sin pappas uppmärksamhet för att den är, gör någonting. Så att, jag vet inte, men jag tror inte att jag har haft, jag tror aldrig liksom identifierat mig som lillebror eller just det, just den grejen har jag liksom, känner inte så, det har inte varit en så stor grej mer än att jag har haft liksom stora syskon. Men man, det är väl skillnad att vara första barnet för alltså, man älskar ju sitt första barn mest, jag menar inte det.
Ja, det är...
Eller, det är ju sant. Det är ingen som vill prata om det. Så det har väl påverkat mig mest kanske.
Och att du känner att du har fått minst kärlek.
Alltså, det är ju bara så det är liksom.
Men vadå, fick inte du fyra gånger så mycket kärlek då eftersom
den stora bröder? Jag tänker att förstfödda är, det är något speciellt, eller hur? Det är någonting föräldrar inte vill prata om. Men jag, det är ju sant.
Jag har ju bara liksom, jag är ju bara biologisk pappa till ett barn, så jag kan inte...
Fattar, du har ingenting att jämföra med.
Nej, men jag har svårt att tänka mig att du har rätt.
Okej. Okay. Ja. Jag hörde det här första gången i Game of Thrones när Cersei pratade om sina barn, att det finns ingen som den förstfödda. Det kan ändå... Jag tror att det kan stämma faktiskt.
Okej.
Okay. Men det känns ju också väldigt svårt att prata om.
Ja,
det känns väldigt...
Alltså tabu för oss föräldrar, menar jag.
Tänker det.
Du sa att din farsa Stefan,
ja,
Berger, att ni är tajta. Men hur är det med din övriga familj? Har du liksom ett tajt band till dem?
Ja. Jag har tajt band i min familj.
Det finns ett rim på din nya skiva som fick mig att skratta högt.
Sant.
Ja, jag minns inte exakt vad det är, men det är någonting med lotion. Vet du vad det är jag syftar på?
Smörja in det i lotion. Jag kommer inte ihåg vad rimmet är, men smörja in det i lotion finns på skivan.
Det kan det ha med ferocious att göra?
Ferocious, just det, jag vet inte vad det här ordet betyder, men det känns som att du är ferocious.
Ja.
Det är en bra line tycker jag.
Den är otrolig.
Det är nice att inte säga att man inte riktigt, att man inte vet vad det betyder.
Ja, det är fantastiskt. Det är
nice. Kul. Jag har inte hört någon liksom lägga märke till det.
Nej, men en grej som du har fått prata orimligt mycket om tycker jag är en textrad om din mammas ångest. Kan du hålla ångesten i schack? Eller är du den dig övermäktig?
Det är lite intressant. Jag tror att jag växte upp i ett hem där liksom ångest var, eller liksom sjuk, att vara sjuk var en grej man kunde vara liksom. Alltså det liksom tidig förståelse att folk mår dåligt och kanske på ett dåligt sätt accepterat det på något sätt, att folk, att det kan vara, att man inte ifrågasätter det tillräckligt mycket och kanske köper läget för enkelt liksom, att man kanske inte ställer krav på att det inte borde vara så, att man, det tror jag. Och att det blir någonstans en, blir ett läge att gilla bara. Men så att jag hade, kom ihåg att jag hade så tidiga diskussioner om ångest. Jag tror att jag hade det väldigt tidigt. Gick i, liksom, inte terapi, men började gå psykolog väl, alltså när jag var väldigt liten och hade lite ångestproblem.
Hur
jag var
liten?
5 år. Liksom.
Oh, wow.
Så att jag, alltså det har varit... Den liksom skörheten har alltid funnits, men, och den har kommit och gått lite i perioder, men det känns som att på senast, jag är verkligen vunnit över den nu. Nu känns det som att, alltså, ångest kommer till mig mest i situationer som kanske om jag ska dela ut ett pris på Grammis eller göra någonting stort som är, Då kommer ångesten över mig. Men annars så känns den verkligen som att jag hanterar den. Vilket det har liksom, varit en resa dit. Men, ja, lite så.
Har det här med stoicismen att göra?
Alltså stoicismen har väl varit ett litet ett verktyg någonstans. Och men jag tror också att man tänker att man kan läsa till sig mycket, men jag tror om inte jag hade gått igenom vissa saker så hade jag nog inte kunnat komma hit ändå. Jag tror att man, det måste finnas erfarenhet för att komma hit där jag är.
Mm.
Men alltså, det, jag kan inte säga att det går, i alla fall inte för mig och inte, ja, man kan inte bota bort all sin liksom sina jobbiga känslor för någonting, men det kan absolut lära en att liksom hantera det.
Mm.
I alla fall.
Och hur gör du det då? Går du att sätta ord på?
Nej, det, alltså, det handlar bara om att tänka, att någonstans säga till sig själv att det är cool. Jag
är inte säker på att om du skriver en bok om det här att du kommer, alltså, vad sa du just? Det handlar om att säga till sig själv att det är cool ändå. Mm. Någonstans.
Exakt, att döden också måste vara okej. Eller döden av, det är som man måste gå hela vägen ner om det ska funka. Om man bara slutar med att det är cool att man liksom gör bort sig på scenen för Grammy-scenen. Man måste nästan gå ner till att om man dör är det också okej. För då, det är då det någonstans släpper lite.
Alltså det är inte den här färgglada, omgiven av idioter. Jag tror inte att det är de siffrorna vi är uppe och jobbar med. Men,
nej.
Men kanske några tusen ex, kan du säga det?
Jag tror det.
Ja, herregud.
Jag vet inte om det skulle vara mitt ämne att skriva om då.
Vad skulle du skriva en bok om?
Så jag skulle inte skriva en bok om någonting, tror jag. Alltså jag skulle inte ha någon, skriva lite dikter kanske, poesi.
Mm.
Det tror jag är min nya efter rappen.
Just det.
Känns som att leta efter, utforska nya sätt och skriva på, liksom bredda konstnärskapet.
Jag såg en intervju med dig någonstans på YouTube där du pratade om att du gärna ville testa att göra musik i andra genrer.
Mm.
Är det också en grej som skulle kunna hända i framtiden?
Ja, absolut. Känns inte alls för crazy.
Vad ligger närmast till hans där?
Jag tror att jag är väldigt inne på klassisk musik just nu.
Okej.
Okay. Samplat är lite nya projekt jag jobbar med och sånt. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig in på något sätt. Men vi får se. Men klassisk musik känns spännande just nu.
Mm.
Så någonting sånt.
Det blir ju jätteabstrakt i mitt huvud.
Ja, det blir
när du säger så.
Men jag vet inte, jag ska inte lära mig spela några instrument. Jag tänker bara att, men det är ingen genre jag kanske, men jag tror att liksom mer smäktande ballader också.
Okej.
Okay. Ja. Typ Lana Del Rey.
All right.
Kanske lite sån musik.
Mm. Det steget är väl inte jättelångt. Alltså det kan du väl fortfarande göra under Lawrence.
Det skulle jag kunna göra under Lawrence.
Ja.
Mm. Så tänker jag att jag skulle kunna göra allting under Lawrence i och för sig.
Jo,
mm.
Det kanske.
Men jag tänker att jag kanske försöker ge mig på att skriva något klassiskt stycke och så tar jag in folk som spelar det. Kanske kan skriva det på datan liksom.
Ja. Kul.
Det är cool.
Ja.
För jag har gjort på nya skivan, jag har gjort körer i liksom flerstämmiga partier med körer och sånt. Och då har jag ju spelat det på data. Men om man skulle göra det med instrument och sen spela in det på riktigt, det är väl någonting kanske.
Mm. Hur ser din tillvaro ut just nu, våren 2020?
Nu är det ju corona.
Mm.
Men min tillvaro, men jag är klart skivan nu ju. Den ska komma i vår. Så det gör jag. Och sen så har jag startat en ny label. Så jag har signat en grupp som jag jobbar väldigt tajt med. Väldigt okay. investerad i dem.
All right. Är det hiphop?
Nej, det är inte, det är det inte. Det är väl någon... Jag vet inte riktigt vad vi ska kategorisera det som. Men det är klassisk musik inblandat i första låten, så mycket kan jag säga.
Ja, ah, okej.
Men,
du är producent?
Jag är producent. Mm. I och med att jag lärde mig prodda den här skivan som jag har gjort. Så... så har jag, ja, nu producerar de också bland annat, men de skriver själva, proddar och lite annat, men jag är med liksom, verkligen med i deras, och ska man säga, i alla delar från skivbolags boss helt enkelt.
Okej, okay. Vad heter ditt nya bolag?
Switching Lanes heter det.
Ja. Varför heter det så?
Jag tycker att det bara lät catchigt. Men och att switching lanes, att det är något typ att man racer i en bil, att man alltså switching lanes är att man byter fil hela tiden. Och jag tänker att det går undan, att det är något sätt att motverka att ha tråkigt. Att man switchar lanes.
Fair enough. Vad heter bandet?
Velocet heter de.
Okej. Okay. När får man höra dem?
Får höra dem i vår också.
Ja, spännande.
Så min tillvaro kretsar kring skivan och dem för det mesta.
Mm. Har du husdjur?
Nej.
Nej. Tjej?
Jag tänkte faktiskt att jag skulle skaffa en chinchilla. Bygga en jävligt fet bur till den i min hall. Vi får se mer om det sen, men ingen flickvänner.
Ditt album ser ut på SoundCloud som om det har varit klart i 5 månader. Men det är inte riktigt klart, eller?
Nej, det kommer bli klart. Mm. Det där var väl första... Den var ju typ klar för 5 månader sedan. Men liksom ändrat om lite och så. Men man kan säga att det var klart för 5 månader sedan. Kan man göra.
Och det som du gör nu är någon slags... Vad återstår? Någon slags mixning? Mastering?
Mixning och mastering. Jag har skrivit om... Inte skrivit om, jag har lagt till lite delar. Format. Så att alla låtar går ihop. Att det får, att det blir en helhet på något sätt. Och så mycket. Och produktionen. Vi har jobbat på produktionen. Att det ska... den här länken var mest bara för att få en första blick på det.
Du har väl alltid jobbat med Vito Grasso tidigare?
Mm, inte, ja, men för det mesta, ja.
Okej, okay, men han är inte med på nya skivan?
Nej.
Okej. Okay. Är det en beef?
Nej, det är ingen beef.
Nej.
Nej, men... Alltså... Det brukar... Alltså jag började prodda den här skivan... Eller jag började göra låta själv och... Det föll sig rätt naturligt att jag fortsatte.
Och Maddy Banja är bara med på ett spår, eller?
Mm. Han är med på... han är med på 2 spår. Men han står bara utskriven på ett.
Okej.
Okay. Han är med på sista låten också.
För jag tänkte att du hade bytt ut folk, men du har egentligen bara krympt.
Ja.
Alltihopa.
Krympt. Verkligen. Det... Alltså, du tänker på i liksom på skivan och så.
Ja, just det, precis. Ja. Varför har du gjort så? Är det för att du har kontrollbehov?
Nej. Vet inte om det fanns någon idé riktigt bakom det. Jag gjorde den första låt och sen så producerade den och sen så utforskade jag det mer och så blev det så. Alltså, jag tror förra skivan tog jag också mer... Första skivan som jag gjorde själv var ju väldigt mycket jag och Vito ihop. Liksom. Var i studion varje dag. Och sen så förra skivan var det som att jag gjorde lite med Vito men tog mer... Det blev ändå jag själv mer. Jag jobbade med andra producenter och så vidare. Och sen för den här skivan så var det som att... jag började göra låtarna själv, tog det, gjorde det liksom, det, nu blev det så.
Mm.
Så får vi se om jag har vit och gör någonting framöver.
Det kändes som att så här, din process är att du har gått in i ett sångbås och sen bara typ adlibbat över vadå, ingenting? Att det bara har varit din röst?
Ja, en basgagnande kanske.
Okej. Okay.
Mm.
Så då går du in och spelar in jättelångt, eller? Mm.
Det kan några minuter kanske. Alltså, det beror på. Jag har ingen, man har inte satt upp så exakt. Men det kan vara 2 minuter kanske.
Okej. Okay. Och sen
talar i tungor liksom.
Och då har ju då producentens roll varit att liksom tillsammans med dig då plocka ut vad som var någonting att ha.
Ja.
Och så sparar ni det och sen så gör du ut resten av låten ifrån det som svängde.
Ja, jag tänker på den här skivan att mycket jag spelat en bas kanske och sen så har jag bara satt på micken och gjort det här du beskrev.
Mm.
Och sen har valt ut bara det här är bra och sen har man klippt ihop de 2 delarna och så har man en melodi och sen så sätter man texten efteråt. Det är som att man vet hur många stavelser det är i de här i den melodin.
Ja, okej. Okay. Det är någon slags låtsas engelska.
Det är någon typ. Låtsas engelska och sen så men man vet ändå typ hur många stavelser det är, så försöker man sätta in orden i det.
Mm.
Det låter ju ofta som ord också även fast de inte är det, så att man får, det är nästan som att man skriver, man försöker nästan tyda vad man försöker säga.
Mm. Så i Spring Break Forever till exempel, hur lät det då när du bara lallade?
Där behöll vi ju det, där skrev vi aldrig någon text. Det där, den här refrängen.
Ah,
det
okay.
Var så här, det går inte riktigt att säga någonting annat än det.
Nej.
Så det, då behöll vi det. Om vi drar kommer vi aldrig tillbaka.
När du liksom inte har haft någon riktig producent, eller ja, när du har varit din egen producent, har du då fått springa fram och tillbaka till sångbåset eller?
Jag har suttit lite som här.
Okej.
Okay. Att man har micken vid bordet. Så jag måste också ge att jag har jobbat, alltså en producent som heter Charlie Bernardo, stor svensk producent, har producerat bland annat Spring Break Forever och introt. Han har gjort 3 låtar på skivan.
Mm.
Och sen har han hjälpt mig och liksom hjälpt mig att prata upp de andra.
Okay.
Mm. Typ 2 låtar och sen har mixat. Så att jag ändå haft hjälp i ryggen liksom. Mm. Och det är väl, det är mycket så, och så här, jag har inte gjort hela skivan själv i mitt sovrum.
Nej, jag förstår.
Det har varit folk med i studion. Och jag har haft folk som har kommit in och lagt trummor och måste bara göra det så att det inte blir, måste nämna det.
Mm. Ja,
men jag har tagit något typ av liksom, producent är också att ta på sig lite så här, vad rollen, hitta vad folk ska göra och vilka som är bäst på.
Mm.
Så här, den här personen kom in i trummor, men det har varit väldigt, det har varit många involverade i skivan. Jag vill bara säga det.
Det som är så fantastiskt med din musik är ju en så otrolig liksom fin balans mellan någon slags bombastiskt mörker och ett skit, något skitvackert. Kan du säga någonting om hur det uppstod från början?
Det var nice att beskriva det, för att det här vackra och det bombastiska är verkligen någonting som har följt med väldigt länge. Sen var det kommer ifrån, jag tror att man formar sin liksom, eller sin estetik väldigt tidigt. Alltså jag tror att min musiksmak formades när jag var liksom 6 år gammal kanske. Mm. Att så här, jag kan se vad jag lyssnade på då och kunna koppla låtar på min senaste skiva direkt till mina gamla favoritlåtar när jag var och vad jag lyssnade på då.
För i, liksom, när du blir intervjuad då är det ju ofta hiphop som nämns.
Ja.
Som har vi, men det är inte, kan ju inte bara vara det.
Nej. Så jag tänker att jag gillade skoter, alltså Eurotechno och typ som första låten intro på skivan, tänker jag att det är både skoter och Gangstar Who Got Guns i samma låt, och det var mina 2 favoritlåtar när jag var typ 8 år. Så det, alltså jag bara, den hårdheten från Gangstar och sen så det här episka trans-grejen från... Så det känns som att man ska, liksom, sin estetik, vad man valde framför andra saker och sånt, kommer väldigt tidigt. Liksom.
Mm.
Men, det, ja.
För det känns ju inte som att du har tappat det nu när du har gjort det mesta själv.
Nej. Liksom.
Jag sitter och försöker göra musik ibland.
Mm.
Och jag tycker det är väldigt svårt att hitta liksom de här hitta bra syntljud och så.
Ja.
Jag ligger ner mycket tid på det.
Jag har inte laddat ner några nya, utan jag har använt liksom, jag har gjort i varje synt, så finns det, det går ju att skapa sina egna ljud.
Mm.
Så det är det jag har gjort.
Okay.
Istället för att ladda ner så har jag dragit i alla de här, det finns ju hur många spakar som helst i varje synt, så jag har skapat sina egna.
Mm,
man drar tills det låter bra.
Mm.
Lite så, men...
Lyriskt då, tänker jag, så är det en grej som ofta återkommer med dig. Rader som jag är tillbaka eller var borta ett år, så här, att du ofta, alltså att det känns som att du, alltså, du...
Jag gör comeback ofta.
Ja, exakt.
Uh-huh.
I dina texter. Hur kommer det sig?
Jag tror att jag gillar känslan av ett intro. Alltså här, första låten när man går på scenen är den mäktigaste.
Mm.
Kanske tillsammans med den sista. Men att introduktionen är alltid stark. Så att jag tänker att nästan varje låt på till exempel min skiva skulle kunna ha den först. Varje låt ska kännas som att de ska vara tillräckligt bra att börja med.
Mm.
Och det kanske hänger ihop med att jag är tillbaka, att det är samma känsla att man kommer till, liksom, man sätter igång igen.
Okej. Okay. Don't call it a comeback. I've been here for years. Call it a comeback. I've been here for
years. I'm rocking my pants. Mm. Fast det blir ändå då en känslan av en comeback.
Mm.
Eller känslan av att bara sätta igång.
Men känner du dig som en underdog? För det är lite som att så här, ni har inte glömt bort mig, va? Här är jag.
Ja. Det är lite så att det är, men jag tror det har bara varit i det är inte över för oss till exempel då, i den låten, men då tänker jag nog mer att det inte är över för oss tillsammans liksom. Att vi fortsätter. Att det inte behöver handla om kanske min karriär eller så. Men det är också, jag kan vara borta ett år. Men nej, jag känner mig inte som en underdog som behöver påminna folk. Egentligen bara rappa det av någon annan.
Mm.
Jag vet inte var.
Kanske säger någonting rent freudianskt. Om det är en tanke som du...
Alltså... Men jag har tänkt på att jag undrat mig själv varför jag liksom håller på, varför säger jag det? Jag tror mest att det är för att det är snyggt och kan vara borta ett år, men det är ändå nummer ett. Att det var två ettor och så.
Mm.
Men, mm.
Var det så att din första skiva gick bättre än din andra?
Mm. Rent...
Streamingmässigt, eller?
Ja... Verkligen, tror jag. Eller gjorde den. Den gick bra. Det var en större succé. Den andra skivan var inte en lika stor succé. Men den... jag tror jag ser mitt artistskap som att jag bygger vidare hela tiden. Att jag gjorde en mycket större turné efter min andra skiva än efter min första.
Mm.
Och att man bara lägger på, bygger vidare. Så att även om jag inte hade en lika stor hit som den största hiten på första skivan, så gjorde jag en större konsert. Och den här gången, vet inte vad som hände med den här skivan, men den här gången så är ju liksom mycket, ja men, få tillfrågningar om att göra viss media, saker som inte skulle ha hänt förra skivan eller för liksom, första skivan, att det händer, man bygger på olika sätt liksom.
Mm. Vad är det du säger, att du ska vara med Så mycket bättre?
Nej, absolut inte.
Okay.
Men att man får tillfrågningar som inte hade hänt början, så att även om man inte har lika det beror på hur man mäter. Mm. Lite så.
Ja. Spelar det roll för dig att den andra skivan inte hade lika mycket streams?
Nej. Nej, spelar inte så, speciellt inte nu liksom. Nu har det gått ett tag.
Mm.
Men jag tror att jag någonstans var medveten om, alltså jag släppte den som en överraskningsskiva. Visste att jag inte hade promotat den på samma sätt. Jag tror i och för sig att jag tänkte att den borde kunna bli lika stor ändå, men jag kan ju förstå varför också.
Du kan förstå varför, vadå?
Den inte blev lika stor så här i efterhand.
Varför det?
För att vi inte jobbade in den på samma sätt och jag gjorde ingen media. Det är ju så här, musik streamas ju spellistor och sånt, så det blev inga spellistor i och med att jag släppte allting på en dag och de vill inte lägga in gamla låtar i spellistor och sånt.
Okay. Mm.
Man måste liksom hålla en dialog med dem och så vidare.
De i det här fallet Spotify. Är Spotify.
Ja, men att man, nu släppte vi det bara. Nu efterhand kan vi försöka att det inte var en så bra grej att göra. Men vem bryr sig? Men nej, det stör inte med att den inte streamade lika mycket.
Vart vill du rent artistiskt?
Egentligen tänker jag att det är bara ett, att skapa och att det är bara ett förhållningssätt att, eller ett sätt att leva på. Att man, det är det jag gör, det är det jag är, utan det jag kommer inte sluta göra musik eller någonting annat, utan det är bara, det är så det är. Men sen, så på så sätt behövs det egentligen ingen plan. Men min plan för mitt projekt och Lorentz grejen är väl med den här skivan att försöka göra den så stor som möjligt, göra en så stor turné som möjligt, vinna alla Grammysar den kan vinna, bli, få jävligt mycket praise, applåder, och att få den liksom, att skivan får det erkännande den förtjänar, och att den minns i, folk kommer minnas den här skivan för väldigt lång framtid, och att den går ner till historien som ett av de mest betydande alben i liksom, modern historia, och att den refereras till i lång tid framöver, och att att man förstår, att folk förstår storheten och tar till sig den, och det är väl lite det planen är nu. Men det är bara, det är ju ändå inom överskådlig framtid. Sen så vad Lorentz projektet kommer ta mig, det är fortfarande lite oklart.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Värvet samarbetar med Lente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Tack.
Apropå så här narrativ och grejer du har fått prata om, så hade du sån jävla skrivkramp inför förra skivan ju.
Mm.
Har du haft det den här vändan också, eller har det gått lättare?
Nej, jag har bara haft skrivkramp. Alltså, när jag hör ordet skrivkramp så tänker jag att det är... Det kan inte bara uppstå ur ingenting. Man kan inte bara få skrivkramp, utan det måste vara någon situation i livet som gör att man inte kan uttrycka sig på något sätt.
Mm.
Att det, jag tror att det går inte att bara ha det som fenomen. Man kan ju vara oinspirerad kanske. Men jag tror att jag inte hade någonting nytt att säga, eller förstod inte hur jag skulle formulera. Jag, liksom, det hände ingenting nytt i mitt liv, eller... Det är därför skivorna kanske tar tid också. Varför det blir som, varför släpper du inte skiva oftare och så här. Men eftersom att jag lägger ändå någon vikt vid att det är album och så. Så att jag kan inte göra en skiva på en månad. Det är inte så det går till för mig. Men skrivkrampen var att jag inte hade någonting att säga. Allting lät dåligt och jag var inte tillräckligt närvarande och med i skallen för att göra en skiva helt enkelt.
Mm.
Men jag har inte haft någon nu, utan nu har det gått väldigt smooth.
Mm.
Gjorde skivan under ett år, men sen så började jag ta fart kanske ett år efter skivan. Gjorde massa låtar med Madi och lekte runt ett år efter förra skivan. Sen så gjorde jag skivan under ett år, och sen så nu har det nästan gått, som du sa, typ 5 månader sedan den blev klar. Mm. Så att det kommer att ha gått 3 år sedan förra skivan, men den tog bara ett år att göra. Vilket är rätt, det är snabbt för mig i alla fall.
Alltså det är så ovanligt idag att någon bara är artist, så att säga. Mm. Alltså att man måste typ ha en YouTube-kanal eller en podd också.
Mm.
Och man måste hustla för att få ihop liksom sitt liv och sin vardag och ekonomin. Så här. Men har du haft de problemen också? Eller?
Nej, jag har inte behövt hustla på sidan. Men jag har nog hasslat en del inom det jag gör. Försökt få ut så mycket möjligt som möjligt liksom. Lät jävligt vakt. Men nej, jag har inte behövt göra någon side business. Men nu jobbar jag med den här labeln. Det ska väl resultera i cash och så, men jag tror att det är oundvikligt att man måste liksom. Har inte Sara Larsson en podd till exempel?
Jo.
Hon är ju Sveriges största artist.
Jag är inte säker på att hon gör det för pengarna.
Det lär hon ju inte göra i för sig.
Men har du haft liksom, när hade du ekonomisk ångest senast?
Rätt nyligen.
Okej.
Verkligen. Med det här med corona också. Jag vet inte riktigt hur det...
Det är svårt att vara ute och ha konsert nu.
Ja, blir alla... Våren och sommaren, det känns som att det kommer ställas in.
Mm. Och det är där man tjänar pengar som artist nu för tiden, eller?
Det måste, i alla fall i mitt fall är det mycket det.
Mm. Jag fattar. Du, för många år sedan så pratade du någonstans om just där ditt vinden kommer, att du liksom såg den i färg på något sätt. Tänk dig leva life, tänk dig leva life, ha. Skirt, yeah. Tänk dig leva life, tänk dig leva life, ha. Du behöver inte om du inte vill vara med. De sa en dag ska vi alla dö. Jag sa alla andra dag. Men har din nya musik också färg liksom? Alltså är det så du, ser du musiken i färg?
Jag ser all musik i färg.
Okej.
Okay. Mm. Det låter lite löjligt som en super som en supernatural grej. Men det, jag, det, musik är ju bilderligt. Alltså bra musik skapar ju bilder i den som lyssnar.
Mm.
Och mer än bara en stämning så får man ju bilder i huvudet. Och färgen och bara går ihop med det på något sätt. Men jag, ja, min skiva här nu så har jag olika färger till låtarna. Alltså när jag tänker på dem så har den redan en färg. Liksom.
Okej.
Okay.
Mm. Så liksom inte Frost till exempel, vad har den för
färg? Den är lite så här gulguldig.
Det här är ju synestesi rakt av, eller?
Är det det heter?
Ja, jag tror det.
Ja.
När man, ofta är det ju veckodagar eller siffror
ja.
Som man har, som har färger.
Mm.
Är det bara musik som har färg för dig?
Jag tror att jag skulle kunna liksom sätta färg på ord också.
Ja.
Typ att det här ordet har den färgen. Och så.
Lagård.
Svårt. Då tänker jag ju bara på en lagård att den är typ grå i en träfärg. Vet inte, men fest till exempel. Väldigt grönt.
Ja. Hasch.
Men det är ju någonting, det är ju ett riktigt, alltså om man tänker på det, då blir det ju den färgen det har. Man ska prata om fest eller kanske som...
Ekonomi.
Känns ju också grönt, men det är ju pengar kanske. Shit, väl, okej, men fortsätt. Jag tänker typ att till exempel ordet...
Hosta.
Livsstil känns ju väldigt vitt, lite silvervitt. Är du med mig då?
Ja.
Ordet livsstil.
Just det. Vad sa jag för ord nu?
Det var bok också, vitt, eller? Nej, fall inte. Bok i och för sig. Snurrigt ju, men...
Bakverk. Vad är det för färg?
Men jag tänker vi måste ha något liksom abstrakt, något ord som inte, någon grej som inte går att ta på. Alltså okay. Till exempel...
Du måste...
Som ekonomi, du var inne på någonting där.
Ja, just det. Mm. Våghalsig.
Du säger att det är blott, men då tänker jag ju på vågor. För att det känns att det här känns fusk.
Ja, men jag kommer ge dig
familj. Lite brunt, eller?
Vad har Spring Break Forever för färg?
Rosa.
Mm. En sak som ju är spännande tänker jag också är det här med DMX till exempel, som du har samplat inför.
Mm.
På en av låtarna. Den är ju släppt redan. Alltså, måste du pröjsa för det?
Ja.
Okej. Okay. Är det dyrt?
Ja.
Var det slut där? Du hade ingen mer att säga.
Stonewall är här.
Ja.
Jag får inte ut mer än mig än så.
Nej, okej. Okay. Men för jag tänker så här, om man samplar jävligt mycket, blir inte pengarna liksom lite utspädda då?
Jo, det är därför folk slutade sampla inom hiphop.
Ja, jag fattar.
För att det var för dyrt.
Mm.
Det var ju mycket roligare att tjäna. Eller att folk vill tjäna pengar själva, för det är skitdyrt att sampla.
Jag gjorde en intervju med Nene Cherry för något år sedan.
Mm.
Och då, de trodde jag hade samplat 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon.
Okay.
Då visade det sig att de hade inte fått loss den, så då fick de spela trummorna själva. Så att det låter exakt som 50 Ways to Leave Your Lover.
Mm.
Slipper man då pröjsa?
Då slipper man pröjsa... Man slipper pröjsa... Det är, musik är ju både upphovsrätt och...
Stim, så att säga.
Ja, och ägandet av själva inspelningen, det är två olika saker. Så du behöver inte betala för själva inspelningen. Den får, du får spela om någonting, men sen du måste ge upphovs, alltså att folk har skrivit det här du spelar. Så du, vi kan säga att det blir 50% där, för att förenkla.
Är det inte också så att det finns någon slags längd som ändå...
Det är det här jag menar, det där var ju alltid det man hörde, men jag tror att det är bara en myt.
Jag fattar.
Ja. Jag tror att så här, antingen så... Om man tar en inspelning så är det den personen som äger den inspelningen. Jag tror att det här med att det är 70 år efter upphovsmannen dör eller någonting, då är verket öppet för...
Det är därför det är så smart att du nu går in på klassisk musik.
Exakt,
det
finns nu jag kan sampla Beethoven utan att bry mig.
Det blir kanon, tror jag. Även om det kan vara så kanske att det är när inspelningen gjorde för han. Det finns ju väldigt få originalinspelningar med just honom.
Exakt.
Så då får du kanske kolla när...
Ja. Jag tror att... det där, man får ta en titt på det där.
Opera är ju också... Där finns det också mycket tidigt. Om du vill ha tips.
Verkligen.
Jag har försökt dock själv. Jag kan ju inte sampla så. Men jag tänkte att jag skulle lära mig. Och då tänkte jag att jag skulle göra det med opera.
Opera?
Ja, men det är jättekrångligt.
Är det sant? Hur tänker du att jag ska sampla sången?
Ja, precis.
Ja.
Och göra bit av... Men det var svårt.
Det var svårt.
Jag tänker på det här med att det har hänt så mycket med hiphopen på senare år. Alltså här i Sverige. Hur ser du på den utvecklingen?
Det är kul att det är en så stor genre idag. Den största kanske.
Vilka är bäst?
Vilka som är bäst? Oj, put me on the spot här. Jag vet inte, svårt. Jag vet inte.
Men är du nere med One Cass och Greg Cass och Z-E
gillar jag. De andra har inte hört. Jag skulle inte kunna säga att det här är den personen. Vi har säkert hört låtarna eftersom att det är hits och så. Men jag skulle inte kunna... Okej, det här är den rapparen. Men Z-E gillar jag.
Känner du dig besläktad med dem?
Besläktad kanske inte är ordet jag skulle använda, men...
Hotad då?
Hotad?
Ja.
Men de känns som en annan... En rätt annorlunda grej från vad jag håller på med, på något sätt. Jag känner mig att jag inte riktigt tillhör någon... Det känns svårt att sätta mig i någon typ av musikalisk familj med andra artister. Kanske finns det, men jag känner mig ändå lite, håller mig på min egen kant.
Ja, men jag tycker det är intressant, för att jag kan ju inte alls lika mycket om musik som till exempel Strage som du har varit gäst hos. Men även han, när han så här ska berätta vad du gör, så tycker jag att han är så här... För jag såg något inslag när han pratade om dig i TV4, och då var det så här, rapparen eller soul-sångaren eller vad det. Alltså någonting...
Autotune soul.
Ja, I don't know. Men att du är ju lite svårklassificerad.
Men jag tänker att jag gillar det, och oundvikligt också att det blir så.
Du, får jag ett scoop nu ifall jag gissar mig till att du är etta på bästklädda-listan 2020 i tidningen Café?
Att jag kommer vara det?
Ja.
När kommer den listan ut? Är inte det på slutet av året?
Nej, 15 maj eller 20 maj eller vad
då? Då kommer årets bästklädda.
Tydligen.
Det känns ju konstigt eftersom att hela året inte har gått.
Jag vet. Don't shoot the messenger, men det är så det ser ut.
Underligt. Men det tror jag inte. Men inte jag hört någonting.
Jag fattar. Men du är på omslaget i alla fall.
Jag är på omslaget till nästa café. Grymt omslag.
Grattis.
Tack. Känns stort faktiskt.
Nu är det möjligt att jag sänker stämningen igen. Men den har ju varit ganska okej ändå.
Den var hög. Ja. Den var länge högt.
Vi pratade lite om pengar förut. Och apropå det så kom det ju en artikel i magasinet Filter för ett par år sedan som skrevs av en av dina låtskrivare, Marcus Jons från Korallreven, som väl kanske mest ville belysa att man som låtskrivare jobbar väldigt mycket gratis, men med en av dina låtar i fokus. Du kommenterade liksom aldrig den texten officiellt, eller?
Nej.
För du framstod inte i så god dager. Kände du inte att du ville gå i svaromål på något sätt?
Jag tror att jag inte hade vill liksom lägga mer vikt vid det eller bry mig, att liksom vet inte vad jag känner, inte att jag behöver försvara mig.
Nej.
Jag tyckte att det var liksom larvigt att jag skulle stå till svars för att producenter inte är rätt ekonomiskt få rätt ekonomiskt ersätt i musikbranschen i stort, att jag ska bli någon måltavla för att människor inte får ersättning. Jag har svårt att se att det är jag, eller om man tänker att jag är anledningen varför musiker inte tjänar pengar, så då får det stå för den personen liksom.
Okay. Mm.
Men ja, jag kommer inte ihåg exakt, men jag betalade det så att jag skulle betala. Så att, sen så jag har inte läst artikeln, tror jag, läst hela, jag läst delar ur den. Men det var mycket som inte, det var något med det här att de hade lagt ner typ, alltså de hade ställt med hur mycket pengar de fick mot hur många timmar. Och det tänker jag att det ligger inte heller på mig då, att om det tar 10 000 timmar för en producent att göra en låt, kan inte det bara ligga på mig liksom. Mm. Att om det var, jag menar, då kan producenten kanske att man kan göra låten snabbare, kan inte ligga på mig att det tog 10 000 timmar att förklara den här låten.
Mm.
Det är ändå du som är producenten. Mm. Shit, det är första gången jag kommenterar den här grejen, tror jag. Mm. Men ja, det var så det.
Mm. Nej, men,
men det här med att jag var liksom, jag hörde att jag så här låg på soffan och sov medan jag tänkte att det var lite rockstar.
Okej, okay, ja. Mm. Men idag har ni ingen kontakt, du och
Nej.
Artikelförfattaren?
Nej.
Jag jobbade med reklam i 10 år.
Mm.
Och då lägger man ju kanske ofta, många kreatörer lägger liksom 50-70% på att bara jobba med pitcher.
Mm.
Och i 85% av fallen så blir ju det ingenting.
Nej.
Så man jobbar ju, det finns ju otroligt många människor som jobbar för saker som bara hamnar i en papperskorg.
Mm.
Och det är ju, det kräver ju liksom något slags psyke, men jag antar att det, så är det väl för låtskrivare också, kanske även för dig, att du har skrivit en jävla massa musik som aldrig har blivit någonting.
Eller? Absolut. Jag tänker att om du bestämmer för att lägga ner den här tiden på att pitcha, och det finns en, även om folk indikerar på att det blir någonting, man kan aldrig veta, men man måste, jag tänker att man får, du får lägga ner så mycket tid du kan. Om du inte kan överleva på att pitcha, så kan du inte bara göra det. Du får ju pitcha när du har tiden.
Mm.
Men så jag tänker att det, sen så om att folk inte får någon, alltså hur ersättning av pengar i musikbranschen, om den är rätt fördelad och sånt, det är en annan diskussion liksom.
Mm.
Men
det måste ju vara tufft idag när det liksom artister som du
jag säger inte att liksom producenter är, de borde få hur mycket betalt som helst, men sen så är det ju, ja, det är svårt att liksom bryta ner det, hur det ska gå till liksom.
Nej, och jag tänker att om du då, som ändå är på toppen i ditt isberg i alla fall, inte tjänar tillräckligt mycket pengar på streamad musik, så för att det är på konserterna du tjänar pengarna, då är det ju liksom i nästa led, ja, alltså det är svårt att du ser att du skulle ha en låtskrivare stab som bara jobbade med dig, så att säga.
Verkligen. Alltså jag har gått in med egna pengar, förutom, alltså i mina skivor lagt in pengar från långt utöver budget för att betala vad jag håller på med. Så att, det är klart att det kostar att sitta i något år och göra en skiva och inte göra någonting annat.
Nej.
Det är inte... Man ska leva i flera år på... Det kostar ju.
Mm. Jag tänkte att vi skulle, om du inte misstycker, gå vidare till någonting som har blivit en riktig publikfavorit. Frågor du inte har fått förut heter det här segmentet.
Okej. Okay.
Är du beredd?
Verkligen inte.
Okej. Okay. Vi kör ändå. Hur vill du bli begraven?
Mm. Jag tror jag har haft någon bild av att det skulle vara här på Maria Magdalena här i närheten.
Mm.
Med liksom ett bra gäng där. Det är rätt fint utanför.
Mm.
Så det är den enda liksom bilden jag har fått. Tror jag har fått när jag har tänkt på min begravning.
Ska det vara kista? Eller jobbar vi i urna?
Jag tror att det kanske... Jag tror att det kanske blir bra med urna ändå. Tänker min kropp, jag vet inte. Tänker av jord jag kommer, jord ska jag återbli och så vidare.
Ja, men det blir ju, alltså, det blir ju inte jord om du eldar upp dig själv.
Då får men jag hamnar ju i jorden på något sätt.
Jo, men det är mycket bättre att du lägger dig... Alltså att liket av dig får ligga i jorden. Så att alltså,
jag tänker att är det inte lite osvägigt att det kommer ruttna och jag vet inte, det känns inte. Jag vet inte, jag har inte lagt jättemycket. Men jag var på begravning rätt nyligen och det var urna och det spreds ut i en minneslund och det kändes rätt vackert.
Okej. Okay. Om du får välja av alla människor på hela jordklotet.
Ja.
Alla nu. Du får svara vem du vill.
Levande som död, eller?
Ja, exakt.
Okay.
Vem klär allra bäst i polo?
Mm.
Den är lite ovanlig den här frågan. Därför att den har ett facit.
Fast färdigt.
Nej.
Försöker komma på vilka som har polo. Mm. Har du någon favorit i polo?
Alltså som jag sa, det finns ett facit på den här frågan. Så att,
det finns den?
Ja.
Kan du inte hjälpa mig?
Nej, du får... Ja.
Men det känns som Michael Jordan, han tar en polo ofta. Får bli Michael Jordan.
Ja, nej, det var tyvärr fel svar. Yeah. Rätt svar är Shuno. Vilket är det mest avancerade skate-trick du har landat?
Kan jag hoppat upp med en skateboard och landat?
Det kan du ha gjort. En så kallad ollie.
Men ollie är inte rädd, måste ta en...
Nej, du är en kickflip.
En kickflip. Okej, okay, men jag kanske har gjort en ollie.
Mm, grattis.
Eller... Ja, det tror jag. Eller att man har stått på... Ja, men jag... En ollie, vi säger det.
Har du några åsikter om grodor?
Grodor?
Mm.
Mm. Nej, inte... Inte sådär.
Är du för eller emot?
Jag är... Nej, men jag är för grodorna ändå. Det känns som ett av de första djuren man kom i kontakt med.
Mm.
De man fångade upp dem. Det känns... man ändå... Ja, men kanske var det första djuret man någonsin rörde. Där finns ju någonting.
Mm. Du har ju liksom ingen lantlig aura direkt.
Inte?
Du känns väldigt mycket som en city-kille.
För jag är ju... Min släkt kommer från Åland, så att jag har hängt väldigt mycket på landet.
Ah, okay.
Cool. Tänk att min klädstil också i viss mån är rätt mycket landet.
Ja, just det. Jo,
liksom
det...
fleecetröjor och stora jackor och sånt.
Mm.
Att det känns lite landet.
Är det mer North Face nu för tiden än Gucci?
Ja, måste man säga.
Vad vet du om din framtid? Nu stängde vi förresten segmentet. Frågor du inte har fått förut. Hade du fått de här frågorna förut?
Aldrig.
Nej?
Inte den andra.
Vilken
det skulle väl vara polofrågan?
Ja, fast du hade ju fel på den.
Jag hade fel.
Mm.
Nej,
alltså, varför, hur kunde du inte sätta det?
Vet inte. Brain freeze.
Förlåt, vad vet du om din framtid?
Vad jag vet om den? Mm. Det blir ju skivsläpp. Jag kan inte säga så mycket om min framtid, men den känns lovande och ljus. Och att det känns som att jag har vind i seglarna. Och att många bra saker kommer hända nu. Liksom slutet på 20, mellan 20 och 30. Det känns som att det kommer bli riktigt bra. Och känner mig inte heller speciellt oroad över livet efter 30.
Nej.
Som jag kanske gjorde då i den här DN-intervjun tidigare.
Har du barnlängtan?
Jag hade barnlängtan för ett tag sedan. Men det handlade mycket om personen jag var med.
Okay. Mm.
Nu känner jag inte så lika starkt liksom.
Jag fattar.
Men känns inte heller så. Det kan ha. Det känns ändå lite taggat på något sätt.
Jag tänker att du är sån jävla romantiker ju.
Mm.
Det är ju fint.
Verkligen.
Men har du blivit jaded på gamla dagar? Det känns som att det är så mycket hjärtesorg och sånt.
Nej, det har varit liksom, inte hjärtesorg, men det är väl komplicerat liksom. Jag tror att jag är liksom jaded nu. Som du sa tidigare med att vara en romantiker, tror jag att haft en liksom. Jag ska förklara det här. Jag tror att det är på senare tid jag blivit jaded och inte svårt att få det att liksom hända.
Mm.
Men absolut, det är klart att man är romantiker någonstans, men håller ju på med musik för helvete.
Mm.
Så att klart att man har en, finns någon typ av romantik där om det stora livet och så.
Vill du rekommendera något?
Ja, man kan nu under, i och med att Operan har stängt i Stockholm, så kan man se föreställningen på Operan Play.
Ah. Mm. Bra rekommendation. Mm. Har du haft det bra här hos mig idag?
Absolut.
Det var ju supermysigt.
Det var grymt.
Ja.
Verkligen.
Du är välkommen tillbaka.
Ja, fan vad grymt.
Tack för idag.
Tack själv.
Hoppas du tyckte den här intervjun svängde lika mycket som jag gjorde. Och vill du se den kanske mest originella uppvärvningen till dags dato, ja, då hoppas jag att du kutar allt vad du kan till Värvets Instagram. Snabela Varvet heter vi där. Och så kan du givetvis klicka dig vidare till Lorens eget flöde där. Och speaking of flöde, tack för alla fina ord om det dagliga värvet. Avsnitt 8 som kom för några dagar sedan säger folk är ett otroligt lyckopiller. Och jag kan väl hålla med om det. Det är med lastbilschauffören Mattias Ros som pratar i telefon med människor i karantän. Vill du oss något, så dra ett DM på Instagram eller mejla varvet@triumf.se. Tack för att du tog dig tid. På återhörande. Hej!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.